Välkommen till Radio Maranata och vår serie över saligprisningarna i Matteus evangelium kapitel 5, början på Jesu bergspredikan. De här saligprisningarna, det har jag sagt tidigare, de skulle jag gärna ha sett hängandes på alla skolor och överallt där det är möjligt. Just därför att de har i sig kärnan i det kristna budskapet. Budskapet om riket som Jesus kom till jorden för att etablera. Och det här är den tredje delen i den här serien. Vi har kommit fram till det Jesus talar om, de ödmjuka som ska ärva jorden. Och idag så kommer vi bara hinna igenom just den här versen. Och om du har missat några av de tidigare delarna så finns de på maranata.se eller i Maranata podcast i din podcast app, så du kan höra på dem där. Jag heter Paulus Eliasson och nu så ska vi läsa saligprisningarna. Den femte versen i Matteus kapitel 5 säger alltså: saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Och just den här saligprisningen, den har jag faktiskt talat en hel del om i lite olika forum. Jag hade en predikan i Långsyttan i Dalarna för några år sedan. Och den finns fortfarande att se på YouTube om man söker på just Saliga är de ödmjuka och mitt namn Paulus Eliasson, så ska den dyka upp där. Och det finns också en artikel som är publicerad både i Minasropet nummer 4 2023. Och sen finns den också på jesaja53.se på svenska. Och så finns den på norska i lite omarbetad form på omjesus.no. Så den finns, det budskapet jag har och det jag vill föra fram här, det finns på lite olika ställen. Och om du har hört eller läst någonting av de här, så blir det här lite av en repetition. Jag har inte någon ny uppenbarelse eller utläggning att komma med i det här programmet. Men oavsett om det blir repetition för dig eller inte, så måste jag säga för min egen del att det här är en otroligt spännande vers och en intressant text att ta sig an, för att den bär med sig så mycket olika dimensioner. Och för det första, som jag tycker att det ofta är med alla saligprisningarna, så är det här också ett påstående som är väldigt märkligt. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. För vem är det egentligen som härskar på jorden idag? Ja, det är inte de ödmjuka i alla fall. Alltså om vi tänker på amerikanska multimiljardärer, statsministrar, presidenter, diktatorer, arabiska oljesheiker eller ryska oligarker. Det finns säkert mycket man kan säga om dem, både likheter och olikheter. Men ödmjukhet är väl inte ett gemensamt drag i alla fall. Visa mig en ödmjuk politiker så ska jag visa dig en nål i en höstack, för att säga det så. Men så vad menar Jesus egentligen med det här påståendet? Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Och för att svara på det så ska vi ta en liten omväg först, och vi ska tala om någonting som så intressant som arvsrätten i Israel på Jesu tid, och som den hade sett ut sedan Josuas erövring av landet. För det här handlar ju om vem som ska ärva jorden. För saken är den att då Israels folk kom till Kanaans land och erövrade det under Josua, så delade de då upp landet mellan sig, och varje stam fick sin del och varje familj fick sin arvslott. Och den här arvslotten, den här jorden eller marken, om den var liten eller stor spelade ingen roll, den skulle tillhöra samma familj genom alla generationer. Man fick inte sälja den, utan man kunde bara arrendera ut den under en begränsad tid. Om man till exempel behövde betala av en skuld. Och det var för att ingen skulle få monopol över landet, utan alla skulle ha sin del. Men bara sin del. Och sen skulle den här jorden då gå i arv från far till äldsta son. Och så skulle det vara då från generation till generation. Och Gud hade gett folket landet, men det var människorna som tog hand om det och som lät det gå i arv. Och på Jesu tid så såg situationen i Israel ganska speciell ut. Det var ännu en gång så var de ockuperade som det hade skett under babylonerna och perserna och grekerna. Men den här gången så var det då romarna som hade ockuperat. Och det här skapade naturligtvis en väldigt oro i landet eftersom det var romerska lagar som gällde och romarna kunde göra stort sett som de ville oavsett vad folket tyckte. Och de här lagarna som Mose hade kommit med, de gällde inte längre. Och det i sin tur resulterade i större klyftor mellan rika och fattiga. Så när Jesus här talar om vem som ska ärva jorden så var det uppenbart av stort intresse för dem som lyssnade. Men det Jesus ville föra fram, hans poäng, var inte bara situationen i Israel på den här tiden. Han försökte inte bara återupprätta gamla lagar utan han talade generellt om mänsklighetens framtid. För Jesus kom inte för att upprätta de gamla lagarna som hade gällt i Israel sedan Josuas tid. Utan han kom framför allt för att upprätta det som gick förlorat i Edens lustgård. Då Adam och Eva vände sig bort från Gud i synd. För Adam och Evas uppdrag, det var ju det att ta hand om jorden, att uppfylla den och lägga den under sig. Och de fick, skulle man kunna säga, jorden som en gåva av Gud. Man kan säga att den ordning som Gud upprättade för Israels folk under antiken var ett slags mikrouniversum av det Gud hade tänkt att hela jorden skulle vara. En plats där människor som Guds representanter tog hand om jorden som de levde på och vandrade på. Problemet var ju bara det att istället för att vara Guds ödmjuka representanter på jorden så valde Adam och Eva att gå sin egen väg. Och hela mänskligheten med dem valde att istället för att vårda jorden så blev de jordens tyranner. De lyssnade på ormens frestelse om att det blir som Gud i makt och visdom. Och det högmodet, ser den kontrasten till ödmjukheten som Jesus talar om, det högmodet, det gjorde att man kastades ut ur Edens lustgård. Och det som skulle vara en harmonisk ordning där jorden gick i arv från far till son, det blev istället ett kaos. Och när man läser i första Mosebok så ser man att allt det här kaoset som uppstår där mellan föräldrar och barn, mellan syskon och i nästan alla äktenskap. Du kan se sånt som Kain och Abel, deras förhållande, Jakob och Esau, men även förhållandet mellan Jakob och hans fruar och Abraham och Sara, Hagar och alla de här situationerna. Så när Jesus sa att de ödmjuka skulle ärva jorden så tror jag att det stack lite i ögonen på de som hörde honom. De förstod inte, vadå? Det stämmer ju inte. Det är väl nästan ingen ödmjuk som har ärvt någonting. Och om de någon gång har tagit något i ägo och ärvt någonting så har det rövats ifrån dem nästan omedelbart av människor som har varit mer skrupellösa, om man säger så. Men låt oss tala lite om en annan bibeltext som kanske vid första blick inte verkar ha någonting att göra med Jesus saligprisningar och de ödmjuka. Men jag tror att den kommer ge lite ytterligare ljus över den här saken. I Daniels boks fjärde kapitel har kung Nebukadnessar en dröm och han kallar till sig sin judiska tjänsteman Daniel, eller Belteshazzar som han kallar honom. Och så säger han så här, och nu ska jag läsa en ganska omfattande text här, Daniel kapitel 4, vers 6-14. Där säger Nebukadnessar så här: Belteshazzar, du som är den främste bland spåmännen, jag vet att heliga gudars ande bor i dig och att ingen hemlighet är för svår för dig. Säg mig vad jag såg i min dröm och vad det betyder. Här är den syn som jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och det bar så mycket frukt att det hade mat åt alla. Markens djur fann skugga under det och himlens fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin föda från det. I den syn som jag hade på min bädd så såg jag hur en helig väktare steg ner från himlen. Han ropade med hög röst och sade: hugg ner trädet och kapa grenarna. Riv bort lövverket och strö ut frukten så att djuren under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben med rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs, bunden med kedjor av järn och koppar. Den ska fuktas av himlens dagg och ha sin lott med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas från ett mänskligt hjärta så att han istället får ett djurs hjärta. Och 7 tider ska gå fram över honom. Så är det bestämt genom väktarna och så är det befallt av de heliga för att de levande ska veta att den högste råder över människors riken. Han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Det är alltså då citat ifrån Daniel 4, vers 6-14. Det är Nebukadnessar som beskriver sin dröm. Så kungen här, han har alltså en konstig dröm. Och den handlar om ett träd som tjänar som tillflykt för alla himlens fåglar och jordens djur. Där finns det plats åt alla. Och det är ett gott träd helt enkelt. För de äter ju där, de får sin föda ifrån och så vidare. Men det som händer är att trädet, det börjar växa sig enormt stort. Det växer, säger den här texten, ända till himlen. Och det är inte ett bra tecken. Den som har läst historien om Babels torn till exempel vet att det är väldigt sällan något bra tecken när något börjar växa upp mot himlen. Så är det den här ängeln då som kommer ner, en helig väktare står det, som befaller att man ska hugga ner det här trädet. Och anledningen att man skulle hugga ner trädet var för att alla skulle förstå att Gud den högste råder över alla människors riken och han ger jorden till vem han vill. Lägg märke till det där, till vem han vill. Och Jesus sa att saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Och jag hoppas att du ser den här parallellen här. Jesus sa alltså att de ödmjuka ska ärva jorden. Och här är det ett träd som vill ärva jorden. Men på grund av att det här trädet är så stolt och maktfullkomligt så mister det helt enkelt sin makt. Det går under på grund av sitt högmod. Och det här trädet, säger Daniel, det är ju självklart kung Nebukadnessar själv. Det säger han till Nebukadnessar, med lite fruktan och bävan naturligtvis. För det babyloniska riket hade möjligheten att bli jordens välgörare, att lägga den under sig och vara en god härskare. Men de hade krossat till exempel det assyriska riket som var så blodtörstiga. Men i den striden mot andra så hade de själv blivit maktfullkomliga och väldigt, väldigt stolta. Och nu hade helt enkelt domens timme kommit. Och Daniel, han varnade Nebukadnessar. Han sa att det här är inte oundvikligt, men du måste omvända dig. Du måste ödmjuka dig. På grund av just det här som vi har läst, de ödmjuka ska till slut ärva jorden. Och Daniel, han sa så här i den 24 versen: gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga om din framgång ska bestå. Och det är den stora frågan, vilken framgång består? Och Nebukadnessar, han försökte nog att stå emot sin egen stolthet, i alla fall under en tid. Det tog nästan ett år innan han till slut lät högmodet ta överhanden totalt. Och han sa att här är det stora Babylon som jag har byggt i min egen kraft. Och i det ögonblicket så blev han straffad av Gud genom att han blev sinnessjuk. Han uppförde sig, säger Bibeln, som en oxe. Och han åt gräs och var galen i 7 år. Han blev bortförd ifrån människor, kunde inte leva tillsammans med människor. Och nu kanske jag har tagit några paralleller här, men du kanske frågar dig, varför berättar jag det här? Jag är inte väldigt långt borta ifrån Jesu bergspredikan nu. Och jag ska komma in på det, men lägg märke till några detaljer i den här texten och den här händelsen. Därför att för det första så var det absolut inte så att Gud kände sig hotad av Nebukadnessar. Oavsett vad kungen kunde tänkas göra så kunde han ändå inte hota Guds suveränitet. Men han kunde hota jorden och han kunde hota de människorna som levde där. Och han kunde förstöra väldigt mycket. Och det var det som Gud var bekymrad för. Han ville inte att jorden skulle styras av maktfullkomlighet. Och för det andra så ser vi att Gud inte var intresserad i förödmjukelse, om man säger så. Det finns en skillnad här. Ödmjukhet, ja, det vill han ha. Men han vill inte förödmjuka honom. Och vad menar jag med det? När man förödmjukar någon så handlar det ofta om straff och hämnd och att liksom glädjas över en andras olycka. Någon som har varit högt uppe trycks ner för att den som har varit nedtryckt ska få sin hämnd. Men det är inte Guds avsikt och Gud har ju aldrig varit nedtryckt heller på det sättet. Och det är, Gud vill inte hånle åt Nebukadnessar och skratta åt honom där han gick runt och åt gräs och säga att ja, det var rätt åt dig, där är ditt straff. Målet var ju att kungen skulle bli ödmjuk därför att det var bara då som man kunde styra som Gud ville. Och det möter vi också i slutet av den här texten, att efter de här 7 åren, när kungen till slut efter 7 år lyfter sina ögon mot himmelen och gav ära till Gud, ja då blev han återinsatt som härskare. Då kunde han styra. Så Gud använde inte sin makt till att förstöra, utan han använde sin makt till att ödmjuka. Gud var inte och är inte motiverad av hat eller avundsjuka, utan han är motiverad av en kärlek och en längtan efter att saker och ting ska bli rätt. Låt oss gå tillbaka till den här versen igen då. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Och det är ju bra. Men jag är inte ödmjuk. Och det är inte du heller faktiskt. Vi är mycket mer som Nebukadnessar än vi är som Jesus. För om Jesus så står det, Jesus säger så här i Matteus 11:29. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Så problemet med vår oro och att vi saknar saligheten, det är vår stolthet. Och lösningen, ser vi här, det är Jesus. Jesus själv. Och det är evangelium. Och sanningen är ju den att oavsett hur stark vår drivkraft mot synden är, alltså vår drivkraft att göra det som vår syndiga begär och driver oss emot, så finns det en annan kraft som är ännu större. Och den kraften, det är Jesu Kristi kraft till att ödmjuka även den högmodige. Och vet du vad vi ska vara otroligt tacksamma för? Jo, det är att vi inte längre behöver genomgå Nebukadnessars ödmjukhetsprocess. För den tror jag inte att vi hade klarat av, någon av oss. Syndens lön, säger Bibeln, det är döden. Det var nåderikt av Gud att ens låta Nebukadnessar få gå runt i 7 år och i den här ödmjukelseprocessen. Men stolthet och högmod, det är verkligen vägen till döden. Istället för det så är Guds plan som han utförde i Jesus Kristus just den här att Guds son tog vår synd på sig och dog i vårt ställe. Han tog de stolta stolthet på sig i ödmjukhet. Han blev förkastad av människor för att vi inte skulle bli förkastade av Gud. Han ödmjukade sig, står det i Filipperbrevet kapitel 2, och blev lydig ända till döden på korset. Och det var för att vi skulle kunna befrias ifrån stoltheten och bli honom lika. Och för att vi skulle kunna gå in i den här tjänsten som han har kallat oss till, nämligen tjänsten att ärva jorden. För till sist i det här programmet, vad betyder det att ärva jorden? Handlar det om tusenårsriket och Jesu efterföljare ska regera tillsammans med honom? Handlar det om vår tid och att Gud vill ge makt över hela jorden till sina lärjungar? Handlar det om den nya himlen och den nya jorden i evighet? Jag tror att det här hänger ihop. Gud vill bara ge makt till dem som förstår att de inte förtjänar den. Gud kan bara låta oss ärva himmelens välsignelse om han vet att vi kommer använda den för att tjäna som Jesus gjorde i ödmjukhet. Det är bara i ödmjuka kar som Gud kan hälla sin kraft. Så oavsett om det handlar om att styra en firma eller en församling, om att vara med i en familj eller i ett fotbollslag eller att regera tillsammans med Kristus i sitt framtida rike, så finns det bara en väg att gå om man ska gå i harmoni tillsammans med Gud, och det är ödmjukhetens väg. Och den här vägen kommer vi bara in på om vi blir fascinerade och fångade av Jesus Kristus och av hans kors. När vi ser på vilket sätt han vann seger över döden och hela mörkrets här genom att ödmjuka sig. Det är då vi verkligen förstår vilken makt det är, vilken salighet det är i ödmjukhetens väg. Den leder till nederlag i den här världen, det är sant. Men den leder till seger inför Gud. På precis samma sätt som människorna runt Jesu Kristi kors såg honom som en förlorare, så kommer människor se på dig och mig som förlorare om vi vågar att gå på ödmjukhetens väg. Men det som gjorde Jesus till kungarnas kung och herrarnas herre, det är också det som kan göra dig och mig till människor som är förberedda att ha omsorg om det som ligger Jesus närmast om hjärtat. När Petrus var stolt till exempel och sa att han aldrig skulle förråda Jesus och till och med försökte tillrättavisa Jesus, ja då kunde Gud inte använda honom. Men när han i Getsemane fick se sin egen ynklighet i mötet med det som hände där och i översteprästens förgård när han fick se sin svaga karaktär, det var då han förbereddes för den tjänst som Jesus hade för honom. Petrus trodde att det här var ett nederlag, men för Jesus var det en seger att Petrus fick se sin egen svaghet. Så då Jesus mötte Petrus där på stranden vid Getsemane när han möter dem efter uppståndelsen, ja då kunde Petrus helt enkelt, då var han beredd att ta emot det här uppdraget om att vara en herde för Jesu får och lamm. Därför att han hade ödmjukat sig i den här processen som var så smärtsam för honom. Jag säger inte att den inte är smärtsam för oss, det kommer den vara. Men när vi möter Jesu Kristi kors, när vi ser upp på honom och vad han har gjort, ser hans härlighet, så kommer det att förvandla oss. Så det är till korset vi behöver gå för att bli förvandlade. Och till sist då, låt oss vända tillbaka till det som Jesus sa. Vi har sett lite på Israels arvsordning, vi har sett på Nebukadnessars dröm, vi har sett på Jesu försoning och alla de här sakerna tillsammans. Det kastar ljus på det här som vi läser om i Matteus 5, och man kunde naturligtvis ha tagit med mycket, mycket, mycket mer. Men Jesus sa, saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Och jag hoppas att det här programmet har hjälpt dig att förstå just vad Jesus menar med det här. Men frågan är ju också vad det betyder för oss. Vad betyder det för mig att söka den här saligheten? Och för det första så premieras i stort sett inte ödmjukhet i vår tid. I arbetslivet så behövs det vassa armbågar på många olika av livets områden. Gäller det att tänka på sig själv först och låta stoltheten regera. Men kom ihåg det här, salighet kommer från ödmjukhet. Den som ödmjukar sig under Guds välja hand kommer upphöjas av honom i sinom tid. Så var inte rädd för att vara ståndaktig i ödmjukheten. Jag tror att otroligt mycket av Guds verk på jorden har blivit hindrat och styrt i andra riktningar än det Gud har tänkt, just på grund av den här vägran som vi har mot att ödmjuka oss. För Gud kan bara arbeta där det finns just ödmjukhet. Och därför är det så viktigt att vi odlar den här viktiga aspekten, att vi låter den växa fram, inte i falskhet men i äkthet. Det är en så otroligt viktig del av vad det betyder att vara kristen. Inte ödmjuka på ytan, men precis som Jesus, ödmjuk och mild av hjärtat. Gud välsigna oss och Gud hjälpa oss till att bli mer lik honom. Amen. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på sången Som när ett barn kommer hem om kvällen. En liveinspelning från ett tältmöte i Norge för några år sedan. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmet har också sänds i Stockholms närradio. Där kan du höra på det på tisdagar klockan 8. Andra tider också, men det är tisdagar klockan 8 som jag sänder. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.
Som när ett barn kommer hem om kvällen.